Oj.
Ja, 2 veckor sedan senast. Vi är inte ens ringrostiga idag.
Nej, vi håller ju schemat. Ja. Herregud, vad är det som händer?
Det är första gången på länge.
Ja, men det är. Vi håller någonting som vi har lovat.
Har vi lovat något? Har vi inte bara lovat att vi inte lovar någonting?
Nej, däremot såg jag att du hade skrivit på Instagram att vi hörs på onsdag. Det är vågat.
Ja, jag kände det när jag tryckte på sänd.
Det är väldigt vågat.
Ja. Men nu blev det ju så.
Ja, det blev det.
Ändå.
Jag är lite mer så där i nästa avsnitt när jag lägger ut någonting sådär, i nästa avsnitt. Det är lite lagom luddigt.
Ja, men det var ändå första gången jag la ut något på över ett år, så jag är lite så här ringrostig i det kanske. Ifall man uttrycker sig på sociala medier.
Det är bara att köra.
Officiellt gubbe.
Men så är det.
Det här är ju då en musikpodd, uppenbarligen, eftersom den heter Musikrådet, av medelåldersmän för alla som vill lyssna, men kanske lite kontemplativt bortkommet gubbig, jag vet inte.
Ja, men det är väl inget. Alltså det händer ju så mycket. Det går ju så snabbt allting.
Det gör ju det.
Det är inget konstigt. Jag som ska lägga ut saker på TikTok då, jag får ju sitta och skämmas när jag lägger ut saker. Det är knappt jag vet hur man gör.
Nej. Men kan det inte vara ganska skönt att inte veta?
Jo, absolut. Det gör mig ingenting.
Och vi heter ju då, jag heter Micke Mjörnberg, du heter senior Ricke Holmqvist, så att, ja. Då har vi det sagt också. Och
precis.
Jag vet att du, för att känna dig ungdomlig, inte bara sätter på dig tuffa ungdomsskjortor som du har hållit på med i många år, utan du följer också P3, ungdomens radiokanal, och tittar på P3 Guld.
Ja, nu var det ju inget titta på i år, utan de har ju tagit bort det. Det var ju bara på radio i år.
Ja, det har gått ner sig så mycket alltså.
Ja, visst, förstår du. Jag vet inte om det är... jag vet faktiskt inte. Det var bara vad säger man, i etern.
Men varför fick Benjamin Ingrosso så många priser då också? För att halva grejen med honom är väl att alla vill titta på honom.
Att han är snygg.
Ja, vad menar du?
Ja, det finns ju något som heter att man har ett radioutseende.
Jag tänkte precis säga det. Om man ändå bara sänder det i radio kan man ju ge priserna till dem som har radioutseende.
Och så finns det sådana som gömmer sig i en podd.
Ja, men det är ju för att vi har radioutseende.
Av en anledning. Så är det ju.
Tuffa ungdomsskjortor till trots.
Ja, nej, men så är det ju. Nej, men jo, du har helt rätt. Vi kan dyka rakt in i detta.
Mm.
Att... det är ju ingen större hemlighet att om man får tro då om man då får utvärdera en sån här gala, att Sveriges just nu absolut största, hetaste, mest populära artist heter Benjamin Ingrosso.
Ja, han fick väl alla priser typ. Jag såg någon bild på honom där han satt med, han kunde ju inte bära dem ens.
Nej. Hade han bara kunnat, så tror jag nog att han hade kammat hem alla priser. För det börjar ju då med att han kammade hem årets artist.
Mm.
Och jag vet inte, det känns kanske lite som att jag skulle vilja kommentera det här också då.
Ja, men varsågod. Om inte lyssnarna vill höra, så vill jag höra i alla fall.
Ja, årets artist. Vet du vad? Ja, kanske. Rent av. För han har ju onekligen... Alltså nu... Ja, jag vet inte.
Är det inte artist han är? Om man använder ordet artist i ett vidare begrepp, så är ju det liksom entertainer, showman på något sätt.
Ja, men det är han ju. För han har ju på något sätt under den korta... Eller han har ju varit artist i väldigt, väldigt, väldigt många år sedan han liksom gick i förskoleklass typ. Men om man får ta den här 2.0 Benjamin Ingrosso då.
Sexy man,
ja. Som liksom på något sätt drog ett startskott i Så mycket bättre och allt det här.
Wahlgrens
så har han ju på något sätt under den korta tiden ömsat väldigt mycket skinn.
Mm.
Det har ju varit liksom så här, ja, men vill jag vara lite Ted Gärdestad-ig med lite svensk vispop, så nej, det funkar kanske inte. Till att gå till lite mer disco, lite ABBA, lite så, till att nu bli någon slags fullfjädrad svensk Harry Styles liksom.
Mm.
Och det är kanske där jag känner lite så här, jag blir alltid lite misstänksam mot artister som på något sätt
inte har ett eget uttryck utan följer lite strömmen vad som funkar och,
ja,
och så.
Ja, och då är ju frågan om det är herr Ingrosso själv då som väljer detta att ja, men kan vi inte prova det här? Vi kan testa det här eller nu är jag väldigt influerad av det här och då liksom då säger jag bara okej, okay, fine, det här respekterar jag 100%. Mm. Vad coolt att du vågar testa nya grejer och så, men om det inte är så utan om det mer är det sitter massa skivbolagsfolk och du vet så här PR-folk hit och dit och så bara ja, men Benjamin, du vet vad jag tänkte inför din nästa singel här nu att vi kanske skulle nog ta och prova. Och då blir det lite så här då vet jag inte riktigt.
Ja, fast då kan du gå på manifestgalan, känner jag. För jag menar, ja. Peter Guld är väl ändå lite så här, ja, kommersiellt inställsamt, lismande,
ja, men det är ju
skitnödigt. Alltså, mm. Det passar väl perfekt att en sån som Benjamin Ingrosso vinner Peter Guld.
Ja. Jo, men det är ju. Men precis som du sa då, om man ska ta det för ordets rätta mening, artist, så har jag inga problem med att Benjamin Ingrosso vinner.
Nej.
För det är ju precis vad han är.
Mm.
Och sen då väljer jag att hoppa över en kategori här som vi ska ta sist.
Okej.
P3 ikon. Det är väl någon sån här pris de har där man ska hylla någon gammal räv i gemet.
Ja.
Hocke Hellström.
Jaha. Är han gammal nu? Ja, det är han kanske.
Han är väl gammal, tänker jag.
Och det känns som att han måste väl ha fått guldmicken och massa såna grejer genom åren.
Det kan jag nog tänka mig att han har.
Ja.
Det har jag väl inga problem med att en sån som Håkan Hellström får någon slags pris. Tröstpris kanske det är ändå.
Ja, lite sån här klapp på axeln. Det har kommit nya ungdomar som har tagit över.
Ja, men typ. Och sen har vi då framtidens artist.
En sån grej var lite kul.
Orkid.
Mm.
Har jag varit tvungen att gå in och lyssna på och det är då helt okej. Okay. Elektroniskt, lite lågmält, lite mörkt. En tjej som sjunger.
Mm.
Ja, det funkar.
Förr hette det väl årets nykomling eller något?
Ja, det kanske
nu försöker man få det låta lite fränare.
Lite fränare. De gillar att använda ordet artist.
Mm.
Årets låt. Benjamin Ingrosso. Kite.
Mm.
Jag vet inte. Årets album. Benjamin Ingrosso. Pink Velvet Theater.
Mm.
Mm, okay.
Det var ju den skivan han hade att spela när han åkte ut på turné i somras, va?
Ja, men precis. Det är den skivan han har typ. Mm. Nej, han har säkert flera.
Ja,
han har väl flera skivor.
Ja, det har han säkert.
Det tror jag.
Han är inte jättegammal, gubben.
Nej, det är han inte. Men det är just det jag menar. Jag vet att han har någon där han typ låter som ja, men typ Teddy Gärdestad.
Ja. Och
skitsamma. Guldmicken.
Ja, det är ju det vettigaste priset, fast det är ju aldrig rätt artister eller band som är nominerade, så att den är ju lite så här.
Mm. Har jag förstått att guldmicken är till typ årets live-artist då?
Ja. Jag menar, det är sånt som har varit så här självklart när typ The Hives har vunnit eller sådär.
Ja.
Men det är också många vinnare av den där som har varit liksom, jaha, okej.
Okej.
Vad var det som var så spelt med den här live-akten?
Ja, så då får vi se vad du tycker om den här live-akten då, för att guldmicken gick i år till Benjamin Ingrosso.
Ja, det kan jag förstå ändå. Om de ändå är inne på Benjamin Ingrosso-spåret så...
Ja.
Ja, men han är ju showman. Nej, men... och den där turnén han satte samman var ju ändå,
ja,
jävligt bejublad och häftig, och han dansade och det var snyggt och scenografin var grym liksom.
Och han dansade och grejer.
Ja, bytte kläder gjorde han också.
Ja, det gjorde han säkert flera gånger. Nej, men han gjorde ju någon, och den läste man ju om, han gjorde ju någon utsåld spelning på Stockholms stadion och så några dagar efter var han på Way Out West och det var så bejublat allting. Och jag har inte sett han live, så jag tänker liksom inte säga fy fan det är så dåligt det där. Så det, jag köper.
Nej, men de som gick och såg det var nog väldigt nöjda, tror jag.
Det tror jag definitivt. Det tror jag. Och ändå, om man ska ge någonting, så är det ganska coolt ändå att han tar en Way Out West-spelning.
Mm.
Det är inte riktigt hans
scen. Är han inte lite på hipstrarnas radar också liksom?
Ja, det kanske han är, jag vet inte. Jag vet inte.
Mer än på våran i alla fall.
Ja, det skulle jag nog säga. Årets låt citat.
Ja, det där var någon jag lyssnade på någon podd när någon liksom, det var inte årets låtskrivare eller textförfattare eller någonting, utan det var liksom någon läste upp de nominerade, det var ju typ en textrad.
Jaha.
Och alla var ju så juvenilt tonårs poesi dåliga så att jag skämdes när jag lyssnade på det där.
Ja. Och vinnaren i år blev då alltså Miriam Bryant med Regnblöta skor.
Mm, och citatet löd.
Inte en aning, det står inte.
Nej, okej.
Regnblöta skor.
För det var ju liksom inte en text utan det var ju då en rad.
En
om
rad,
jag fattade liksom saken rätt så var det en rad ur en text, vilket ju är fullständigt tokigt.
Jättekonstigt.
Man kan ju inte ta ut en, eller det kan man ju. Men,
det kan man ju.
Ja.
Det är sånt vi älskar att göra.
Men inte till ett pris.
Inte till att vinna ett pris, nej. Man kan säga att den här lilla textraden har vi pratat om, den kan lyfta en hel låt liksom.
Jo, men vad fick du pris för? Jo, men jag har skrivit en textrad.
Precis. Vann du något för låten då? Nej. Bara den raden i andra versen. Det är stort ändå. Det är något att ha på sin CD.
Nej, det är märkligt.
Jo, vad jag ville prata lite extra om är då årets grupp.
Mm.
För här skulle man ju då kunna bara hova in massa svenska grupper som under 2024 gjorde det fantastiskt bra.
Mm.
Du nämnde Hives till exempel. De har ju varit på en Europa- och världsturné och bara kört över allt och alla och har fått idel hyllningssånger världen över.
Mm.
Hade kunnat funkat. Tycka vad man vill om ett sånt band som Bolaget till exempel, men de var ju också på någon sån här bejublad turné.
Jonossi släppte ny platta och dundrade runt Sverige som segertåg.
Precis, Jonossi har vi. Vi har ett band som vi kommer prata om lite senare, Avantgarde till exempel, som släpper skivor och liksom inte gör någon besviken. Alltså det finns så himla många svenska band där ute som under 2024 gjorde det så jäkla bra.
Mm.
De släppte skivor, de kuskade land och rike runt och de alltså gjorde någonting otroligt bra. Men årets grupp 2024 gick till Swedish House Mafia.
Ja, det där studsar jag lite också på. Finns de ens längre liksom?
Ja, jag vet inte, men det är ju, det är
återuppstått. Helt absurd. Senast man hörde något om dem var ju att de fick ställa in spelningar på Ibiza för att ingen ville se dem.
Ja, precis. Ja, de vann i alla fall årets grupp. Vilket är jättekonstigt.
Trött,
ja. Trött för ordet. Så där har du vinnarna.
Mm. Men det här med det som var mest intressant med galan, bort från vinnarna, liksom, som väl var lite rätt ljummet i år och det fick inte ens vara på tv och
kan man
allt
säga.
Där. Men hela den här gangsterrap-debatten som föregick, undergick och eftergick, var inte det som var intressant med Petri Guld i år?
Jo.
Och den extremt skitnödiga positionen som galan tar liksom, i frågan.
Ja, känns det inte lite som att vi har gjort det här redan? Har vi inte haft den här diskussionen redan?
Ja, men jag vet inte om jag tycker det. Jag tycker att om du tänker på det här skilja på verk och person och allting sånt där.
Men
alltså, jag kan nästan förstå kritikerna mer här.
Är det sant?
Ja, för hela debatten här uppstod ju eftersom C. Gambino blev postumt nominerad till något pris. Så.
Ja.
Och det är ju en, jag tänker väl inte galan i sig, men alltså hela diskussionen går ju i att men man hjälper ju, alltså musiken är en så stor del av den kriminella miljön och det hjälper inte att glorifiera dem för ungdomar och allting sådär. Och jag kan ändå köpa de argumenten, för jag förstår inte varför. Det är ingen som har lyckats lägga fram ett bra argument för varför man ska hålla på och lyfta gangsterrappen annat än att Petri Guld vill ligga i tiden, eller Petri vill ligga i tiden och vill vara med. Alltså en ängslig positionering i samtiden.
Ja.
Och det kan jag tycka är liksom, hade man sagt att det här är fan världens bästa musik, vi vill spela den här.
Mm.
Vi skiljer på verk och person, jo, kanske. Men jag tycker att man är så jävla ängsliga i det. Det är inte direkt så att, och sen kan jag också se positionen att det är just P3 för att det är skattefinansierat. Det är public service. Hade det varit vilken privat aktör som helst, inga problem. De får väl göra vad fan de vill.
Ja, absolut.
Men jag säger inte att det är fel att de håller på med gangsterrappen heller, men att de, ja, men i och med att de är vad de är så sätter de sig ju på en piedestal för att få kritik när de kör det spåret.
Definitivt, och det känns ju som att den de gömmer sig bakom är att det här är den musiken som strömmas mest i Sverige. Det är där det argumentet de har, och därför måste vi på något sätt lyfta och haka på den här tåget.
Men det är så konstigt, det är så mycket annat som är så jävla känsligt. Man får inte göra det här si och så i andra sammanhang. Nej. Men här är det okej liksom.
Nej, så är det ju.
Och jag tror inte att det var någon som satt och hyllade och hejade och sa att fan vad bra när norrbaggarna knivade homosexuella och brände kyrkor på 90-talet.
Jag tror inte Mayhem postumt har fått något pris, nej.
Nej, jag menar det. Det är så att, jag har lite svårt för
debatten.
Ja,
jag förstår. Och det är ju lite minerad mark som vi trampar in i här nu.
Man kan ju inte stå som en sån här stolle och bara, de får absolut inte spela sån musik.
Nej, precis.
Men att de överhuvudtaget bara postumt nominerar sätt. Det är ju allting i en liksom, de kastar sig ju in i elden där på något sätt.
Ja, men lite så definitivt att man när man gör en sån grej får man liksom vara beredd på att det kommer att bli lite sån backfire.
Och ha bättre argument när den väl kommer.
Ja, men så är det definitivt. Och det skrevs ganska flitigt i Norrköpings tidningar. Det här var ju någon gång innan jul om en rappare från Norrköping vid namn Gaboro som nu helt sjukt efter de hade gjort den här reportageserien har just blivit skjuten, har blivit mördad helt enkelt här i Norrköping. Otroligt tragiskt, en kille i 20-årsåldern. Men i samband med den här reportageserien då, så var det då en krönikör vid namn Daniel Persson. Och det är ju så med de här Norrköpingstidningar och allting. Det hänger ju ihop i koncerner och allt vad det är nu. Så då står det liksom så här längst ner att Daniel Persson är politisk redaktör i Norrbottens-Kuriren.
Okej. Okay.
Och då tänker jag så här, okej, en politisk redaktör i Norrbottens-Kuriren ger sig in i den här debatten. Det här kan bli intressant. Så då var jag tvungen att printscreena här nu, slutet på hans krönika, eller vad vi ska kalla för. Som då handlar om, snabbt sammanfattat, att gangsterrappen rekryterar nya kriminella. Och jag säger inte att det inte är så.
Nej.
Men hans argument... Jag läser innantill här nu. Därför behövs en mer enad front mot den här så kallade kulturyttringen. Redan där tycker jag att han värderar.
Han underminerar sitt eget resonemang genom att skriva så kallad.
Ja, precis. Musik, oavsett vad du tycker om den eller inte, är kultur.
Ja.
Inte en så kallad kulturyttring. Nu ska vi se. Jo, han fortsätter. Vuxna bör klara av att se och förstå de här sambanden. Men det är betydligt svårare för barn och unga. Där krävs faktiska uppfostringsinsatser från föräldrar som förklarar vad det får för konsekvenser när man lyssnar på de här rapparna på Spotify eller kollar deras videor på YouTube. Det får ju inga konsekvenser.
Nej, inte mer än att man kanske kan få mardrömmar.
Ja, och jag menar, det händer ju ingenting om man lyssnar på Yassin på Spotify eller på Einar. Det blir inga konsekvenser.
Nej.
Nej. Så, då fortsätter vi. Spotify, eller kolla deras video på YouTube. Det bidrar till bomben i trapphuset ett par områden bort. Till den gömda pistolen på förskolan och till alla skjutningar. Lite överdrivet kanske.
Lite överdrivet, ja.
Bara för att du lyssnar på Einar eller Yassin eller Segambino eller vad det nu kan vara, så... Alltså... Ja.
Det finns samma argumentation som det var kring... lyssnar du på hårdrock eller dödsmetall en gång i tiden så kommer du bli en barnamördare liksom.
Ja, lite så. Eller tittar man på VHS våldsfilmer så...
Ja, men exakt man... så. Det är ju bara moralpaniken. Jag tänker Sivert Öholm där. Vi är satans people.
Det var lite Sivert Öholm-vibbar. Och det blir också så när såna här personer som... Alltså, det är så svårt. Är det musik folket som ska ge sig in i debatten, eller är det samhällsexperter som ska ge sig in i debatten, är det socialtjänstfolk, är det poliser, men alla på något sätt petar lite på sånt som de faktiskt inte förstår sig på.
Mm. På samma sätt som musikfolk då, som ska försvara hela grejen, petar på något när de inte riktigt förstår mekanismerna bakom, kanske.
Ja, ja. Alltid. Absolut.
Gör ju att det blir ett helt omöjligt ämne att diskutera.
Ja, ja, definitivt. Jag menar att vi har skjutningar och sprängningar och allt sånt här i Sverige. Det beror ju inte på hiphop.
Nej.
Det är ett lite större problem än så. Och det är därför det blir så fel när... Det är så otroligt svårt problem att angripa. Men det är inte bara att säga att det är gangsterrappens fel. Nej, tyvärr så är det inte.
Sen, vi stänger det ämnet, men det är ju jag liksom... Tror det. Man behöver inte glorifiera det, men censur, man kan ju inte hålla på och ta bort det heller.
Nej.
Ja, punkt.
Punkt, ja.
Vad har du lyssnat på sen senast?
På tal om gangsterrap, jag har lyssnat på Thomas Stenströms senaste singel Caprifol.
Gangsta.
Han är gangsta. Nej. Men du vet ju, jag har ju pratat om Thomas Stenström lite tidigare. Nej, men jag gjorde väl slut.
Ja, det gjorde du. Du var ganska tydlig.
Ja, jag var nog
det. Det räcker nu liksom.
Det kan ju vara så med gamla kärlekar att de kan blossa upp lite så där ibland. Men, och jag vet inte. Han har i alla fall släppt en ny singel som heter Caprifol.
Mm.
Och jag gillar't.
Oh, så det blir en liten flingen då?
Ja, men kanske en liten vårflört. Mm. Nej, men det är lite tillbaks till, det här låter ju också sjukt, men gamla Thomas Stenström. Det är lite mer avskalat, lite mer naket, lite mer stå på hustaken och skrika.
Mm.
Snarare än lite som vi var inne på med Benjamin Ingrosso, att vart...
Veckans smak,
ja. Som kan kännas lite vilsett ibland, men det här är en ganska så oretuscherad Thomas Stenström, den som man på något sätt lärde sig att tycka väldigt mycket om.
Mm.
Och det bådar ju väldigt gott inför skivan som kommer i sommar någon gång, och tror jag skulle heta Sverige.
Mm.
Som han då själv uttryckte det var det mest liksom utlämnande och som han någonsin har gjort och släppt. Så det båda är ju väldigt gott, för första smakprovet är bra.
Mm, det låter ju väldigt spännande.
Väldigt spännande. Så fortsättning följer i denna kärlekshistoria.
Mm.
Och sen då till de tokiga idioterna i Viagra Boys.
Bandet som jag aldrig har fattat riktigt.
Kanske inte jag heller
alltså,
riktigt.
Eller fel formulerat, aldrig fattat storheten. Men det är ju bara för att det är så jävla hypat överallt. Ja. Och jag har aldrig förstått, jo men jag kan höra att det här är en bra rocklåt, men varför är det här så himla mycket mer fantastiskt än allt annat?
Ja,
det har jag aldrig greppat.
Nej, och jag köper ditt argument tills jag upplevde dem live.
Mm.
Då förstår jag att okej, det här är ju någonting alldeles extra.
Men det är ju så ett liveband ska funka. Det ska vara liksom hända någonting live. Inte bara här är ett band som framför sina låtar live, utan
nej,
här kommer en extra dimension när de spelar live.
Ja, men så är det ju. Och om vi då är inne på det här med live, så jag såg dem ju i somras då när de på något sätt duellerade mot Hives.
Just det, på Gärdet var det va?
Ja, och det har ju skrivits spaltmeter om hur fantastiska Viagra Boys är live och allt det här. Och ja, de var skitbra. Men de var liksom inte ens i närheten av Hives.
Nej.
Så, men strunt samma. De i alla fall har släppt en ny singel som heter Man Made of Meat. Alltså en man gjord av kött.
Mm, det låter rimligt.
Det låter ju rimligt. Och den är svängig, lagom konstig och fakt faktiskt helt okej. Okay. Det är lite så elektropunkigt, skitigt, med en surrealistisk text, så där som man har vant sig vid.
Mm.
De kommer inte vinna årets låtcitat
okay.
i år heller. Så den har jag lyssnat på. Och sen så har jag lyssnat på Kallsup.
Det tror jag du har pratat om förut, va?
Jag skickade det till dig.
Ja, var det som var en SoundCloud?
Ja, precis.
Ja, men där fick jag vid något tillfälle när jag gjorde något annat. Och sen fick jag aldrig med mig länken. Så att jag har inte lyssnat faktiskt.
Nej, okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Men nu har de i alla fall släppt den. Så nu behöver man inte gå in på SoundCloud och lyssna på
det. Ja, då blir det lättare.
Ja, det är mycket lättare. Jo, gruppen Kallsup. Jag står lite ambivalent än. Jag vet inte om jag gillar namnet eller inte.
Det låter trallpunkigt.
Ja, det är inte trallpunk vi ska prata om här nu. Utan vi ska prata om låten Golfströmmen.
Mm, det låter också trallpunkigt.
Men jag har lyssnat på den några gånger. Ja. Och sen så lyssnade jag på den precis innan vi började sända här nu. Och tänkte att jag måste skriva ner någonting. Hur låten låter.
Ja.
Och lite så att du ska förstå. Och då skrev jag... Mörk 90-tals pop.
Mm.
Ungefär som att solen hade producerat Isola-skivan.
Oj, ja, det var detaljerat beskrivet.
Ja. Och det är de vibbarna jag får. Det är lite som
du,
det
säger, är alltså, lite då ska solen. Det vara ett mörkt men lite mer polerat Isola då liksom.
Ja, men lite så.
Mm.
Lite så. Det är lite solen.
Mm.
Men även alltså det, och det här menar jag ju som en komplimang nu, det är ju något snällt här liksom. Mm. Vi har ju pratat om det här förr, att man ska jämföras med andra artister och allt, men här vill jag mena att det låter lite kentigt, Isola, mörkt, skitigt Berlin på något sätt, men ja, mm. som en komplimang.
Mm.
Så den låten har snurrat ganska flitigt här hemma faktiskt. Kallsup med Golfströmmen.
Och i och med att den numera finns på Spotify kommer den också finnas med i spellistan som finns i avsnittsbeskrivningen.
Räkna med det.
Wow.
Det är klart att den gör. Så det är vad jag har lyssnat på. Lite nygamla förälskelser och tokiga elektropunkare och...
Kallsupar.
Helt rätt.
Isola Touch.
Isola Touch, ja. Så vad har då Micke Mjörnberg lyssnat på?
Jo, apropå trallpunk och årets citat, så har jag lyssnat på trallpunk-citat.
Jaha?
Nej, alltså rent krasst, jag har lyssnat på mycket annat också. Skivcirkeln som vi kommer till exempel har jag ägnat en del tid åt. Och en konsert som jag ska prata om snart har jag också lyssnat på väldigt mycket musik kring. Men sen också sitter jag ju i bilen några minuter varje morgon och varje eftermiddag. Och då hinner man inte lyssna på jättemånga låtar. Men trallpunkt, det går ju fort, man hinner med många.
Ja, det är sant.
Och jag har kört lite olika listor och sånt. Och det är ju bra texter alltid, men det är ju vissa som jag har verkligen fastnat på sådär. Det här är ju faktiskt en jävligt bra textrad.
Okej. Okay. Lite som ett låtcitat här.
Ja, exakt. Lite som att ett eget Petri Guld här, helt enkelt.
Vad ska vi kalla det priset då? Drev eller Musikrådets...
Årets citat, enligt Musikrådet. Okay. Nej, det behöver inte ha någon namn.
Nej. Nej. Inofficiellt.
Inofficiellt, så du sjunger om det. Ja. Men Mimikry, Yellow Heavies punkband är ju jättebra faktiskt. De har släppt mycket bra genom åren.
Okay.
Kommer jag inte ihåg hur många år sedan det var. Men det var ett tag sedan de släppte en låt som heter Tid att vara arg.
Mm.
Och den har ju en helt fantastisk text. Den handlar ju mest om att han är arg på världen som den är.
Okay.
Folk röstar på Trump och Le Pen och allt vad det är. Och...
Ja.
Men det är ju en text där som han snubblar på. Jag visste allt när jag var 18, men nu vet jag ingenting. Det liksom säger så jävla mycket om att bli vuxen, tänker jag.
Ja. Ja, det gör det ju.
För visste man allt när man var 18?
Ja. Och man visste allt och man kunde allt.
Mm.
Lite så.
Störst, bäst och vackrast.
Ja.
Och sen blir man mer ödmjuk och mer rädd för sin egen otillräcklighet ju äldre man blir.
Ja.
Otillräcklighet heter det väl.
Ja, det vet du vad, det var en väldigt fin rad.
Mm.
Nu när den liksom fick smälta in lite.
Men spottat fram också. Liksom sådär. Jag visste allt när jag var 18, men nu vet jag ingenting. Förutom en enda viktig detalj, att det är tid att vara arg. Så, ja.
Ja, det är kanske det också. Den här liksom ungdomliga hoppfullheten och allt löser sig. Och, men det är ingen fara och det tar vi imorgon. Mm. Byts ut kanske mot det här. Fan!
Gubbsurheten.
Det är skit alltid. Är det något som tar åt helvete?
Precis så.
Ja, men det där känner man ju igen. Ja. Absolut.
Sen en till, Björnarna är ju ett nyare band.
Just det.
De är ju extremt klina i sitt uttryck och sjunger i stämmer och är ju alldeles för skickliga för att kallas punk egentligen, men de spelar punk. Men de har ju en låt då som heter Pseudovetenskaplighetsberättelsen.
Okej. Okay.
Vilket ju är en väldigt rolig titel bara. Men,
ja, det är det.
Den handlar ju väldigt mycket om foliehattar och folk som tror på konspirationsteorier och allting sånt där. Då sjunger de ju på ett ställe. Jag blir lika full i skratt varje gång. Har du smort in din kropp med kvacksalva för att lindra din elallergi? Det är så liksom.
Ja, just det.
Klockrent. Sysslar du med homeopatisk placeboeffektsökeri? Har du virvlat en balja vatten och sockerpiller chillat i?
Ja, men det är ju snyggt.
Ja, det
är ju
snyggt.
I tiden.
Ja. Så det var jag lyssnat på. Punk-citat.
Ja, men varför inte? Där har du ju en bok-idé.
Ja, det kanske kan göra en sån här coffee table-bok.
Ja, visst.
Mm.
Kommer ihåg vart ni hörde det först?
Mm. När den kommer ut i handen, julhandeln 2029.
2029, ja.
Men just du,
vi måste
men du.
Lösa licenser och allt också.
Du skickade ett klipp till mig här i veckan. Från trånga klaustrofobiska Platens bar i Linköping där Rasmus från Nybo klättrar upp på publiken och stage divar och det ser ju så extremt febrigt ut, så nu vill jag veta allt om avantgardet.
Ja, jag har varit och sett avantgardet på Platens bar i Linköping. Det var väldigt, väldigt, väldigt många år sedan jag var på Platens bar, eller på konsert på Platens bar ska jag säga.
Mm.
Och både du och jag har ju, alltså vi har ju målat upp Platens bar som någon slags CBGBs. Alltså att det ska vara så mytomspunnet och så, jag hade helt glömt, de kanske har gjort om, jag vet inte, men jag hade liksom helt glömt bort hur det såg ut där nere.
Jag tror men att det kan vara ju ganska överens om att det är en sån lokal, man vill inte se den i dagsljus.
Nej, det vill man definitivt inte. Och vi kan, alltså, när vi kom ju dit, de hade ju gått ut med då att det, alltså, det kommer bli fullt, det kommer bli trångt. Löningsfredag, kom i tid.
Mm.
Och vi är ju lätt lurade, vi förstår ju inte att man säger så bara som ska sälja mer i baren. Så vi kom dit i god tid. Och det började väl liksom ramla in lite folk, lite typ så här 50-150 där. Och så bara, fan, nu är det ganska trångt där inne.
Mm.
Och så ser man liksom då upp för trappen att det bara strömmar in mer och mer och mer och mer folk. Så här, bara shit. Så ja, det var en otroligt trång, tight, febrig spelning med avantgardet.
Mm.
Men om man bara får backa bandet lite så var det
får man.
Så klubbspelningar. Man är ju inte på, eller jag är inte på så himla många sådana längre, utan de spelningarna man går på, de är ju oftast på ändå en konsertlokal liksom.
Mm.
Det är ju skillnad på en klubbspelning och en konsertlokalspelning om man säger så. För här gick alltså Avanti på klockan 22, Micke Mjörnberg.
Vill farbror vara hemma och lägga sig?
Ja, men skojar du? Klockan 22 en fredagkväll. Då har man ju liksom avverkat På spåret, halvsovit till någonting efter och så bara, är det inte dags att gå och lägga sig? Alltså, ja.
Fan, så ungdom gick ju folk på 23:30 och sånt ju.
Ja, det var inga problem.
Nej.
Och dels att man, nu ska ju sanningen fram här också. Jag var ju spiknykter också. Det gör ju inte saken enklare.
Nej.
Bland liksom sus och dus och hög volym och fulla glada människor och allt så. Men Så ja, man var riktigt jävla sliten där när de traskade upp på scenen vid 22. Men allt sånt där glöms ju liksom bort.
Mm.
Direkt, för att alltså, ja, vi har pratat om Viagra Boys och vi har pratat om Hives och allt som de absolut största live-akterna i det här landet. Men alltså, avantgardet är, det är en sån otrolig upplevelse att få se dem live på en scen. För vi har ju pratat så många gånger om det här med samspelet publikband.
Mm.
Det finns inget sånt här, utan det är bara en enda stor massa.
Mm.
Band och publik är liksom ett. Och det finns ingenstans som bandet, och kanske framförallt då Rasmus Arvidsson, inte kärleksbombar publiken.
Nej.
Alltså utan er hade vi inte stått här. Utan er är vi ingenting. Alltså gång på gång på gång på gång. Och liksom det här att aldrig mantra, någonsin... Liksom. Ja! Och aldrig ta en enda människa i publiken för givet. Att tack så jättemycket att ni är här. Alltså det betyder så mycket. Och man hör på rösten att det gör det.
Mm.
Och han kramar liksom. Alla som står längst fram kramar han. Han går fram och kramar dem så här.
Mm.
Inte för att han måste, utan för att han vill. Så. Ja. Och de börjar ju spelningen med att säga att ja, det här kanske kommer låta lite så där. Vi har inte hunnit soundchecka. För det var någon som var tvungen att jobba. Och det är liksom så här, okej. Okay, det är lugnt. det är helt okej. Okay.
Ja.
Nej, men och, de det är så... Det är ju som ett väckelsemöte. Så är det ju.
Mm.
Och han är ju... Han är ju helt tokig, Rasmus Arvidsson.
Mm.
Jag vet inte hur många gånger han är ute i publiken. Men det är för att han måste. Han är ju lika mycket publik som vi är publik.
Han drivs av det liksom.
Ja. Och de andra liksom... jag ska inte säga att de på något sätt spelar en mindre roll. Det gör de ju inte. Men han är ju en sån...
Men skulle han hoppa tydlig... av, så skulle de inte kunna fortsätta med en annan sångare så att säga.
Nej, det hade ju inte gått. För han är ju så stor del av det bandet med sina texter och den han är.
Mm.
För just textmässigt är det ju hans otroligt självutlämnande texter och hans livserfarenheter som har tagit avantgardet dit de är idag.
Mm.
Med hjälp då av otroligt skickliga musiker självklart och liksom jobbat med bra folk och producenter och hela den biten som gör att de är där på den positionen idag. Men och liksom, för det här har vi också pratat om, och höra avantgardet på skiva och uppleva dem live. Det är ljusår emellan.
Mm.
Ibland vet man liksom inte om man ska skratta eller om man ska gråta eller bara liksom, du vet, så här, stå och skaka på huvudet, för dels så svänger musiken något så överjävligt.
Ja.
Och sen så kan du kan inte slita blicken från scenen för att det händer någonting där uppe hela tiden.
Mm.
Det är inte bara ett band som står och kör en konsert i Linköping en fredagkväll, utan du ser blickarna, du hör nästan hur de pratar med varann, och det är liksom så här, de tycker att det är så jävla kul.
Sånt smittar ju, det blir liksom nästan en utomkroppslig upplevelse på något sätt.
Ja, men det blir det ju. Och just då, för jag har sett dem live några gånger innan, men att få se det så här liksom febrigt nära är ju, ja, det är så otroligt coolt liksom. Och sen en annan grej är ju också det här med både jag och min bättre hälft la ut på Instagram dagen efter så här, att vi har varit på konsert liksom, och så taggar man avantgardet.
Mm.
Men då svarar han liksom. Han svarar alla. Tack så jättemycket för att ni kom. Det är otroligt kul att ni kom. Jag älskar att ni kom liksom.
Mm.
Svarar alla som taggar bandet. Det behöver man inte göra. Det är
heltidsjobb verkligen.
Ja, men verkligen. Men då sitter han ju säkert där. För de skulle ner till Malmö dagen efter, tror jag.
Ja.
Och sitter liksom och svarar alla.
Ja, det är snyggt.
Ja, det är ju skitsnyggt. Och direkt efter spelningen bara, vi ses borta i merch-delen. Så liksom... snackar vi och jag signerar vad ni vill och ja, men du vet så här, jag är er.
Mm.
Jag är inte
vi är
stjärnan.
Ett liksom.
Ja, men det är verkligen så. Och det är en så fantastisk upplevelse. Jag menar, går du på Hives, ja men då vet du vem som bestämmer. Så är det bara. Vem som liksom är orkesterledare och diktator under det taket. Men här är det verkligen som att det blir en enda stor energimassa av allt det här till slut. Så,
det låter fantastiskt.
Ja, det är verkligen en fantastisk upplevelse. Och strösslat då med fantastiskt svängig rockmusik skadar ju inte.
Nej, verkligen
så,
inte.
Jag har sagt det förr, men alltså, jag måste trycka på det. Har du chansen, kommer Avantgardet till din stad eller din grannstad, gå och se dem. Oavsett om de börjar spela klockan 22 en fredagkväll och du har gått upp klockan 5 på morgon, så gör det. Bara gör det. Du kommer absolut inte ångra dig. Tack.
Ja, vilken uppmaning.
Ja, det var en uppmaning.
Nej, det var det verkligen.
Men du då? Du då?
Ja, ungefär samma sak, tror jag.
Ja.
Nej, vi var
ju också.
Ja, vi var ju nu i helgen, i lördags. På ja. Ron Pope. Husgud Ron. Här hemma. Det har ju alltid varit. Han har hängt med och går alltid och ser honom när han kommer till Sverige. Tror att vi räknade på det. Det har brunnit in några gånger på grund av magsjuka och sådär. Att det inte har kunnat gå. Men jag tror att det var 7 eller 8 gånger vi kom fram till att jag har varit och sett honom. Så jag vill påstå att jag har torrt på fötterna när jag kan jämföra och prata om saker.
Ja.
Denna amerikanska artist som spelar, han är lite kameleont, han har gått igen, han har varit lite americana singer-songwriter, lite country lite fram och tillbaka, något tag körde han med storband, ibland är han väldigt avskalad akustisk men nu kom han med band, trummor, bas och en extremt cool tjej som spelade cello och fiol.
Coolt.
Och det var en av de utsålda baser skulle jag säga också nere vid Hornstull strand. En av de absolut bästa gångerna jag har sett honom.
Oj.
Det var verkligen så där från första sekunden han klev ut på scenen. Det var liksom något sorts bestämt i blicken. Det var ett fokus, det var en intensitet liksom.
Nu jävlar.
Ja, men nu är jag här och nu, och det här har jag varit peppad för på något sätt liksom. Och det bara osade ju om bandet de kom ut och körde där.
Ja, coolt.
Och det var ju en sån kväll liksom. Han älskade publiken och publiken älskade honom. Så att nästan lite det du beskriver med Avantgardet, att det blev liksom gränserna suddas ut på något sätt.
Ja. Visst är det för jävla vackert när man står där och bara känner att det är så.
Ja, och när man liksom så här, det spelar ingen roll vad han spelar för låta nu, för det här är så jävla bra ändå.
Ja.
På något sätt.
När han liksom rider på vågen.
Mm. Ja, men det var ju verkligen en blandning i setlisten där av gamla låtar och nya låtar, och allting gifte sig ju på något sätt.
Ja.
Så väldigt, väldigt, väldigt bra var det.
Och
han har ju alltid haft en soft spot för Sverige, här har det alltid funkat. Och också väldigt gott öga till Stockholm, för här har det är alltid fullt när han kommer till Stockholm. Det är alltid bra när han kommer till Stockholm. Och så även här liksom.
Mm. Jag tänker på, du säger att du har sett den många gånger. Mm. Hur stor är den största lokalen du har sett den i?
Oh.
Vad pratar vi liksom för?
Det största måste ju varit på Bråvalla. Där spelade han ju på stora scenen, näst största scenen tror jag någon gång.
Just det.
Det är väl det största sammanhanget. I Stockholm har han väl varit Södra Teatern några gånger, jag vet inte riktigt, det är ju sittande så det är ju inte riktigt...
Nej.
Münchenbryggeriet sväljer väl en hel del.
Just det, ja, det gör de. Det är ganska stor.
Och Tyrol sväljer väl en hel del också. Det har också lirat. Nu var det The Baser, jag tror det var 750 och lapp på luckan. Och då är det ju trångt där inne alltså. Och det bidrar ju såklart också till, nu när det var lite såhär baktung country rock, den typen av band till det.
Ja.
Så passar det så jävla mycket bättre med ståplatspublik än med sittplatspublik.
Ja, men det gör det. Det är ytterst få band och artister som klarar av att leva upp en sittplatspublik.
Nej, precis, inte till en sån här extatisk stämning. Då är det så här man sitter och lyssnar på att det är ju vackert. För jag, han sjunger ju skitfint och han har ju jättemånga fina låtar och sådär. Men här blir det ju liksom någonting mer när det är ståplats och folk har sin öl och det är liksom folk är igång och det... Nej, men det gifter sig fantastiskt fint. Och han fick ju feeling där också och slängde in liksom en låt som inte var på setlistan. När man liksom verkligen ser hur han sitter och tänker efter, hur fan går den här nu då? Det här är inte repat. Hur går den här låt, jäveln liksom?
Ja, men sånt är ju... Alltså,
och det var verkligen så här, jag vill ge till er nu.
Ja, precis. För det är ju precis... Och det har vi ju pratat om och då har vi tjatat hår i huvudet på er alla som lyssnar. Att när sådana där saker händer så blir man så varm i kroppen för att man känner som publik att man är med om något så unikt.
Mm, verkligen.
Och det är ju skithäftigt. Det är ju liksom värt varenda krona. Det låter ju säkert så här. Vadå, han spelar en låt han aldrig har kört förut. Ja, men förstå själv och sitta där liksom.
Mm.
Det är ju så häftigt så det... Ja.
Och han fick ju tillbaka det där hundrafalt i slutet sen. Han kommer ut och kör ju givetvis den här Drop in the Ocean superhitten som sista låt, tror alla. Men så kommer han ut själv igen med gitarren där. Och så, ja, men han är ju en talare. Han berättar ju om saker hela tiden och är kul och kvick och allting sådär liksom. Och så står han där och berättar att han är borta, han åker iväg från fru och barn och allting handlade väl om att han skulle liksom förklara en låt som skulle komma.
Aha.
Och så säger han någonting om men jag liksom, jag måste göra det här, jag vill komma ut till er för jag vill, ja men det där liksom, jag måste ut och möta. Och så börjar folk jubla och det bara stegrar och han bara står där med gitarren och det bara är ju liksom en stående ovation liksom på något sätt. Och han brukar ju alltid vara han är ju kvick. Så han brukar alltid ha någon skämt på lur att han kan liksom ta kontroll över en situation som han inte har kontroll över genom att vara lite så här fyndig eller kasta in något. Men han hade ju inget att kolla, inget att komma med. Han bara stod där och så såg man hur det började liksom blänka i ögonen på honom.
Oj.
Som att han blev överväldigad, rörd, liksom tagen av stämningen som blev i rummet.
Ja, vad häftigt.
Så det var liksom sådär, det här var ju, det var speciellt inte bara för publiken, det var speciellt för honom också.
Ja, vad häftigt. Ja, det låter som att det var en alldeles speciell upplevelse.
Det var en alldeles fantastisk kväll.
Ja.
Jag tog ett tag att landa efter den ändå.
Ja, det gör man ju.
För det var så, man var liksom bara så, fan vad bra att vi gick hit idag.
Ja, liksom. Ja men visst, det kände jag med. Alltså så, jag förbannade mig länge och väl att det var så jävla sent och helvete. Men efteråt är det så, gud vad bra jag var att vi åkte på den här konserten.
Mm.
Lite som att gå till gymmet.
Man kan väl sammanfatta det som att livemusik är fantastiskt.
Ja. Musik ska upplevas live.
Ja, så är det. Men man kan uppleva musik på skiva också.
Ja.
Och så kan man lyssna på en skiva och så kan man kalla det för skivcirkeln.
Det kan man definitivt göra.
Det var länge sedan, så det här kanske blir rostigt. Men det har vi gjort.
Ja, vi har gjort det.
Vad har vi lyssnat på?
Vi har lyssnat på Tom Petty's Full Moon Fever.
Från 1989 var det, va?
Från 1989, det stämmer bra. Hans, alltså den är ju officiellt en solodebut.
Ja.
För att han inte har sina heartbreakers med sig.
Fast det där är väl lite semantik, tänker jag. Det är en lek med ord, på något sätt.
Ja, för att när man läser sig till då så är ju bandet med.
Ja.
De är med på skiva. Men jag skulle vilja börja denna skivcirkel. För direkt efter du och jag hade pratat sist.
Mm.
Och du hade sagt att i nästa avsnitt här så ska vi prata om Tom Petty. Och jag har ju liksom noll egentligen relation med Tom Petty.
Ja, det har inte jag heller. Mer än någon, kanske en liten låt här och var. Sådär.
Ja, men precis. Så, då, därför tänkte jag så här. Jag ska vända mig till en god vän.
Mm.
Som jag vet är ett stort Tom Petty-fan.
Oj, smart.
Och så skrev jag bara så här. Skulle man kunna få ett kort citat om Pettys Full Moon Fever? Skivan som är årets första lyssning i skivcirkeln.
Mm.
Och så fick jag till svar. Det finns inga korta känslor här. Häng kvar, nu åker vi. Jag tänker inte läsa allt.
Nej, du fick lite... en roman alltså.
Det var, jag kan börja med att läsa så här. Full Moon Fever av Tom Petty. Är det som om världen stannar för en stund. Det här albumet är inte bara musik för mig. Det är ren och skär magi. Eskapismens mamma.
Oj.
Varje gång jag lyssnar på det känns det som att jag kastas in i en roadtrip under en varm sommarnatt. Där varje låt är en ny etapp på en oändlig resa fylld av glädje, nostalgi och frihet.
Mm.
Och så har jag då fått en halv fantastisk roman. Och då går jag ju då in i denna lyssning med det här i ryggsäcken från Tom Petty-oraklet.
Högt ställda förväntningar alltså.
Högt ställda förväntningar. Och som sagt, jag visste ju ingenting om den här skivan. Så när jag då först bara gick in och tittade på den så såg jag ju ändå några väldigt, väldigt välkända titlar.
Ja.
För skivan öppnas ju då med Free Fallin.
Ja, har man inte hört den har man inte hört mycket musik, tror jag.
Nej, även om tyvärr måste man väl säga att Tom Petty under senare år har överskuggats av John Mayer.
Mm.
Och hans, i och för sig, väldigt fina version av samma låt. Men det är ju då Tom Petty som har gjort originalet Free Fallin. Och det är ju en jättefin låt.
Ja, det är en jättebra låt.
Om man får börja där i början, så att säga.
Jag skulle vilja kunna sträcka mig till att... ja, men vi pratar ibland... Jag vet att vi har pratat om att göra ett avsnitt någon gång med liksom så här öppningstrios. Så här, låtar som öppnar med bang, 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 lägger de tre första bästa låtarna först. Och som är en sån här öppning som man inte kan värja sig mot. Jag skulle vilja säga att den här skulle kunna vara med i ett sånt segment. För att, menar, du öppnar med Free Fallin som ju är en jävla monsterhit.
Ja.
Sen kommer I Won't Back Down som ju har ett sväng som ju är fantastiskt.
Ja.
Följer upp med lite mer futuristiska på den tiden, kanske Love Is A Long Road som kommer efter. Ja. Alltså den öppningstrion värjer man sig ju inte emot.
Nej, det är ju en urstark öppning. Och om man då på något sätt ska proklamera sitt första soloalbum, att man står på egna ben. Ja, jag håller upp så här luftcitat med egna ben. Så är det ju, ett långfinger upp mot alla som har tvivlat.
Ja, om någon så kan man ju tvivlade. Säga. Jag vet inte alls hur snacket gick på den tiden.
Nej.
Han var väl så pass stor etablerad så det fanns väl inget snack om att det skulle flyga, kan jag tänka mig. Men...
Nej, det är ju sant. Men samtidigt är det också så här, alltså man, det är klart att man har hört hans namn tusentals gånger. Men jag vet inte riktigt liksom under... hur stor Tom Petty egentligen var. Förstår du hur jag tänker? Jag vet att han var en jättestor artist och så, men alltså...
Jag tror han var stor, men kanske inte stor.
Hur stor var han egentligen? Nej. Stor, men inte stor.
Ja.
Nej.
Han var inte Bruce Springsteen direkt.
Ja.
Han var inte Neil Young.
Nej. Nej, precis. Men han måste ju ha varit precis där under, liksom.
Ja.
Och sen tänker jag lite så här att Tom Petty nog hade ganska många hardcore fans. Att det var för hans sätt att skriva, och han verkar ju vara väldigt så Los Angeles romantiker.
Mm.
Att det är nog många som på något sätt tyr sig till honom då.
Men det är många farbröder som verkligen är så här, Tom Petty is the shit.
Ja.
Så absolut, jag tror att det är nog, som du säger, en hardcore kärna som aldrig skulle liksom välja bort en låt eller välja bort en skiva eller liksom, utan det är allt han rör blir guld.
Ja, men lite så, och när man går igenom skivan då, så alltså jag kan förstå det, för att det är ju ett hantverk som är guld.
Ja, det är inte många fillers.
Nej, det är verkligen inte. Det är ju ett vad ska man säga? Det är ju en skiva som dalar upp. Den går ju lite upp och ner.
Ja, det gör den ju. Och det är ju tydligt att B-sidan är lite svagare.
Ja, så skulle man kunna säga. Ja, du säger svagare. Jag säger att den kanske är i lite mindre febrig.
Mm, lite mer lågmäld.
Ja, lågmäld. För lite som många skivor så är det ju så här att när det är bra, då är det jättebra. Och när det inte är så bra, då är det inte så bra. Men det, jag tycker inte att på något sätt att det blir dåligt någon gång. Jag vet inte om du håller med, men det känns inte som att...
Jag tycker den är ganska stark rakt igenom, men det kommer mot slutet lite fler såna här låtar som man flyger förbi utan att man kanske lägger så stor märke vid dem.
Ja, du tänker så. Men ja, känner du att det finns någon låt man skulle kunna plocka bort som känns så här... Nah.
Nej, lyssnar man på dem en och en för sig så är det ju bra låtar allihopa.
Ja. Ja, för så kände jag med när jag liksom lyssnade igenom några gånger att det finns ju på något sätt en röd tråd.
Ja, och det är verkligen, eller det känns i alla fall inte som att han satt där och hade Free Fallin', Want Back Down, Love Is a Long Road, kanske Apartment Song också, och kände att fan, jag måste ha sex till, jag hafsar ihop något exakt. Så det blir en platta. Nej. Så känns det ju verkligen inte.
Nej, nej. Utan det känns ju som att det är ju verkligen ett album.
Ja, det är det ju.
Och det gillar jag. Att det känns som att det är en enhetlig, ett enhetligt packe med låtar som på något sätt ska höra ihop med varann.
Mm.
För att det finns, inte för att jag vet vad det är, men det känns som att det finns någon slags tema i det.
Ja, det är mycket möjligt.
Men det är lite över mitt huvud. Men det känns lite som det i alla fall.
Vad tycker du om den här lökiga grejen, det här spoken word-partiet som kommer på, alltså, det är från CD-versionen då, man måste ju tänka sig in i sin tid här, men mitt i skivan efter en låt så kommer det en spoken word-grej där han berättar att här är A-sidan slut och här börjar B-sidan, alltså information för de som har fått den på CD istället för på vinyl.
Jag gillar det.
För den är ju uppbyggd på det sättet liksom, att det är en A-sida och en B-sida. Det är ju all musik från den tiden planerades ju så. Men så kom den ju på CD och då blir det ju inte så. Du gillar den grejen?
Ja, jag gillar den.
Jag tyckte att den var cool först. Alltså, det var ju lite kul, men sen blir det så jävla störigt när det där kommer varje gång man ska lyssna sen.
Ja, och kan det ha med att göra lite också att man inte riktigt visste vad man skulle göra?
Jo, men så kan det ju vara.
Att så här, fan gör vi nu då? Vi har ju två sidor, men nu är det bara en sida. Och det kan ju också vara lite så som du säger, att B-sidan känns lite mer lågmäld.
Uh-huh.
Att man på något sätt måste förklara. Och att det kanske var tänkt så. Att A-sidan ska vara så här och B-sidan ska vara så där.
Ja, men tror du att inte att den där grejen också är lite gjord med jävligt mycket glimt? Att det är någon sorts skämt? Eller en elitistisk flört till dem som lyssnar på CD när man ska lyssna på vinyl?
Ja, jo, det kan det vara. För han känns som en lite så elitisk...
Ja, och det är ju inte bara en konsumentupplysning så att säga. Här börjar sida B.
Nej, exakt. Köp riktiga skivor. Vad är det jag ville säga?
Ja, precis. Det här är inte en riktig...
Nej, CD är inte riktiga
skivor. Okej, det är okej om ni lyssnar på musiken så här, men det är inte på riktigt. Bara så ni vet.
Det är inte på riktigt. Det är inte på riktigt. Nej, men jag tycker att det är klart. När du säger så att det är en liten glimt, då gillar jag det ännu mer på något sätt.
Ja... Ja, men jag gillar idén, men jag tycker också det som är hiphop-skivor och allting sånt här, jag stör mig på alla de här små skits och skit som ska vara i mellanlåtarna. Korta grejer som bara är kul en gång och sen är de i vägen.
Ja, det är sant. Ja, vill man lyssna på den flera gånger, då blir det ju bara störigt.
Ja, men jag menar det.
Så är det ju.
Varje gång du kommer mellan låt 6 och låt 7 eller låt 7 och låt 8 eller vad det är, så kommer den och ska babbla där.
Babbla? Hur fan det babbla? Sjung istället.
Ja, precis. Du är bra på det.
Det där du har betalt för. Men om du nämnde Apartment Song.
Mm.
Den vill jag gärna lyfta som en av mina favoriter.
Ja, jag skulle nog säga att det kanske är den bästa av alla.
Nej, där har du fel.
Okej, okay. Men det är också en sång. Det är den och Free Fallin' som jag känner att ja, men det här är ju låtar som jag i olika sammanhang har haft kontakt med tidigare.
Ah, okej. Okay. Hade du hört Apartment Song innan?
Ja.
Ja, okej. Okay. Jag hade aldrig hört den. Jag hade nog faktiskt bara hört Free Fallin' och I Won't Back Down.
Ja, I Won't Back Down har man hört också såklart.
Men ja, när Apartment Song liksom känns lite, helt plötsligt känns den lite country.
Den är så drivig.
Ja, och sen har tempot den en otroligt... Ja, precis, tempot, ja. Och sen har den en väldigt drabbande refräng som jag gillar. Enkel refräng, men den är väldigt drabbande så. Och det, jag är ju en sucker för refränger som sätter sig som tuggummi i håret.
Hans sätt att sjunga är ju också ganska specifikt.
Visst är det det?
Så det är ju liksom en röst som sätter sig på något sätt.
Ja, det är ju svårt att mörka att det är Tom Petty som sjunger.
Så kan man säga.
Och det kan vara det, när du ändå öppnar den boxen, som är lite sådär att jag kanske inte riktigt har fastnat för Tom Petty, för jag vet inte vilket ben jag ska stå på vad gäller den sångrösten.
Är det snyggt eller är det fult?
Ja,
det är i alla fall inte perfekt.
Det är inte perfekt, och ju mer jag tänker på det så tror jag att jag tycker det är ganska coolt ändå.
Mm.
Att det inte är så perfekt. Han är liksom inte... Ja, men han sjunger ju på ett sätt som är lite nasalt, nästan lite gnälligt. Ja, men det funkar.
Ja, jag stör mig inte på rösten alls. Jag kan ju tycka att gnälliga röster blir jobbiga ibland, men här tycker jag att han har en balans i det som... Som är tilltalande, rent ut sagt.
Ja. Jo, men det på något sätt passar ihop med låtarna.
Vad tycker du om Depending on You då?
Den har jag nog inte ens... den har jag inte markerat, förstår du. Den tror jag nog bara...
Passera förbi.
Den bara nog flöt förbi. För det var några låtar.
Det är en sån riktigt fin liten bagatell har jag skrivit.
Och det, kan ju det kanske var därför den...
Att det är en bagatell kan ju liksom förklara att den har flugit förbi dig. Men den går man in i den, så jävla fin melodi alltså.
Ja, men det är ungefär som All Right For Now.
Mm.
Är också en sån här liten godnattsaga som är ganska fin och som egentligen bara... Men det var också en sån här... Att det blev som en liten smakbrytare sådär. Oj, nu händer det något. Wow, det här var coolt.
Mm. Och de låtarna som är svagare är ju ofta sådana att om man bryter ut dem för sig själva så... Ja, det här är ju bra ändå ju.
Ja, ja,
den här
ja,
lilla hooken här, ja, men det var ju riktigt. Det är inte superhitten, ja, men det är coolt.
Ja, 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 precis så. Men på det stora hela så är det lätt att de på något sätt försvinner i svallvågorna av de andra lite större låtarna.
Mustigare grejerna.
Mustigare, ja. Men om jag då ska plocka ut det absolut starkaste kortet på skivan, så är det ju, det måste ju bara vara Running Down a Dream.
Den... Jaha, är ju... du tänker så.
Ja, ja, och precis när man tyckte att den här låten är ju väldigt, väldigt bra, så avslutas ju låten med ett otroligt euforiskt gitarrsolo.
Mm.
Jag säger inte att det är i Freebird-klass, men det är tamme tusan inte långt ifrån. otroligt snyggt gitarrsolo som byggs upp.
Mm.
Det börjar lite plinkigt så, och sen så blir det bara mer och mer och mer och större och mer tokigt och psykedeliskt, och till slut bara är... exploderar i låten. Så det är en riktigt, riktigt bra låt.
Den ligger snyggt placerad där också bakom A Face in the Crowd, som ju är lite lunkande på något sätt.
Ja, den låten har jag också noterat, A Face in the Crowd. Väldigt fin låt. Bra text. Mm. Den läste jag. Jag har liksom, vad ska man säga, karaokat med genom skivan också. Så man liksom går igenom texterna och försöker få ett sammanhang. För jag har alltid fått för mig att han är en god textförfattare på något sätt.
Mm.
Och jag har liksom ingenting att anmärka på texterna mer än att de var lite mer enkla. De är enklare än vad jag trodde att de skulle vara.
Ja, det är inga invecklade berättelser direkt.
Nej, och det är just det han vinner på, tror jag. Det är ganska enkla, raka, han säger som det är, snarare än att han lindar in det. Ja, jo, men det blir ju. Snarare än att han ska linda in det i omskrivelser och poetiska uttryck som kanske går över huvudet på lyssnaren. Mm. Utan här är det ju verkligen, så här var det.
Mm. Men
ja.
Vad är det för musikstil?
Jättebra fråga.
Jag kan tänka mig att den måste varit ganska utmanande på slutet av 80-talet.
Ja. Nej, men...
Det var inte just den här musik som var i superiropet då kanske.
Nej, och jag menar det pendlar ju ganska högt och lågt vissa stunder, ja, definitivt, som i Running Down a Dream. Det är ju rock.
Mm.
Ganska skitigt emellanåt och med lite Neil Young vibbar så där, tidig grunge om man får säga så då.
Ja, då drar du det jävligt långt om du ska kalla det
då
grunge.
Drar det långt. Ja, det är sant. Det är sant. Men just det här skitiga
gitarrer. Det behöver inte vara grunge bara för att man passar till Neil Young så att säga.
Fan, jag ville få in grunge någonstans. Nej, men det är skitiga gitarrer och det är ganska smutsig rock på vissa ställen. Och sen så är det som i Apartment Song. Det doftar lite country med ett skönt driv och lite så.
Det finns en liten pop-vib över det också. Om än mer i själva låtskrivarhantverket än i soundet.
Ja. Ja, och det finns ju vissa... Nu har jag inte låten på rak arm vilken det var, men du vet nästan lite så här 60-tals pop, du vet när man snackar så här The Birds och alla de här, att man fick lite såna vibbar emellanåt med gitarr och det kanske kommer in någon tamburin som var så här, ja men det här hade ju kunnat spelas på Woodstock och ingen hade höjt ett ögonbryn.
Mm.
Och
i sina stunder är det ju gubbrock rakt upp och ner.
Ja, och sen så kommer det lite elektroniska inslag emellanåt med någon synthesizer som man säkert sa på den tiden, som i Zombie Zoo är lite elektroniska inslag där. Och
den känns ju lite som ett experiment på något sätt. Vad ska vi göra med sista låten? Men vi testar det här lite sjuka.
Jag har en låt kvar, ska vi testa den? Och sätta en liksom definitiv stämpel på den är ju jättesvårt.
Vilket nog är något positivt.
Det skulle jag ju säga. Snarare än att bara säga det här är en rockskiva eller en popskiva. Och det är väl därför den fortfarande lever kvar och är någon slags evergreen skiva. Att den är så mångfacetterad på något sätt.
Mm. Man blir ju lite sugen på att lyssna mer på till exempel då Traveling Wilburys eller något också. Ett andra band.
Ja.
Och se, för det kan jag verkligen ingenting heller.
Nej, man kan ju den hitlåten.
Ja, men det är en låt liksom.
Som säkerhet är något som är bra. Och bara det är ju också helt jävla sjukt. Vilken jävla supergrupp det är då. När man liksom läste. Och alla de är ju med på skivan och gästar på ett eller annat sätt också. George Harrison och Roy Orbison och...
Ja, det är skapliga gubbar.
Jeff Lynne och allt vad de heter.
Men
bra grabbar.
Det känns som att vi har varit positiva här i alla fall.
Ja, men det tycker jag. Och på något sätt så är jag glad att Tom Petty har fått någon slags... jag vet inte vad man ska kalla det. Någon hedersam... Ja, jag vet inte, men jag kan säga nu att jag förstår.
Mm.
Jag förstår varför Tom Petty nämns med sån vördnad i musikvärlden.
Ja, jag skulle säga, för att inte ha någon relation till den här skivan från början och komma in som ett ganska blankt papper bortsett några hitlåtar då, så jag tycker den är riktigt, riktigt bra.
Ja.
Bra platta.
Ja, definitivt. Det skulle jag säga. Jag såg att den har blivit invald i någon slags rock and roll Hall of Fame.
Ja, man kan förstå.
Den här skivan. Den nådde dock aldrig första platsen på Billboard.
Få förunnat att göra det, tänker jag.
Ja, det är det. Den kom till plats nummer 3. Som högt.
Men inte
det är
inte fyskan.
Jag har aldrig varit på Billboard.
Nej, inte jag heller. Faktiskt.
Nej. Men vilken kul skiva att starta... säsong 2 av skivcirkeln med.
Verkligen. Blir det en säsong? Blir det en säsong alltså?
Ja, men det tänker jag väl.
Ja. Är man igång så är man igång.
Är man igång så är man igång. Det är väl ingen mer med det. Nej, men jag tänker så här att nu har ju du varit så duktig och valt ut en skiva och allt och Vi sa i förra avsnittet att det kanske inte är så ständigt återkommande utan vi tar en cirkel när vi känner för det. Men vi smider medans hjärnet är varmt.
Vi känner för det, så att säga.
Ja, men det tycker jag ändå att vi gör. Så vi tar en cirkel till.
Ja, men det tycker jag. Det låter,
jag har låter valt bra. Ut en skiva till oj, oss oj, att
oj,
lyssna
oj,
på.
Oj, 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 oj.
Och då funderade jag lite så här. Du valde Tom Petty. Okej, det var ju bra och så där. Och så, vad ska jag lyssna på? Det finns en hel del skivor att välja mellan.
10 så ungefär. Säga.
Så att säga. Nej, men då tänkte jag så här. Vad tycker världen att vi ska lyssna på? Så då var jag igång och googlade lite på lister fram och tillbaka och hit och dit. Och det här är skivor du måste höra, skivor du måste äga och världens bästa skivor. Och så, okej, vänta, stopp. Världens 100 bästa skivor.
Mm, det har ju kommit några sådana lister genom åren.
Ja, så förra året, 2024, så gjorde då Apple Music en sån här lista över de 100 bästa albumen någonsin, alltså i världshistorien, ända sedan de spelade in en fiol på en stenkaka någonstans.
Var Benjamin Ingrossos Petri Guldvinnande platta med på den listan?
Nej.
Ja, då vet
den
jag inte om
kvalificerade
jag
sig inte.
Då vet jag inte om jag kan tro på den.
Nej, men jag tänker så här, att vi ska då lyssna på platt som kom på första plats.
Oj.
Ja, men jag tänker så här. Jag gör en topp 5 här då. Så vi ser vilka plattor vi inte ska lyssna på.
Mm.
Plats 5 då över den femte bästa skivan någonsin är ju alltså Blond från Frank Ocean.
Jag är glad att vi slipper.
Ja, den behöver vi inte lyssna på. Plats nummer 4. Purple Rain från Prince and the Revolution.
Ja, det är ju en klassiker i och för sig.
Det är ju en klassiker. Det här var kul att lyssna på. Plats nummer 3. Abbey Road med The Beatles.
Ja, det är en jävla bra platta.
Den funkar ju. Plats nummer 2. Thriller med Michael Jackson.
Ja, jag kan förstå den ikoniska statusen, men jag är inget större fan av honom faktiskt.
Nej, inget större fan.
Men det är inga platser vi ska lyssna på alltså.
Nej, utan vi ska då alltså lyssna på vad Apple Music sa var det bästa albumet någonsin, nämligen The Miseducation of Lauryn Hill.
Ah!
Från 1998.
Den är så gammal ändå alltså.
Den är så gammal faktiskt.
Shit.
Och Lauryn Hill då, som alltså kom från den fantastiskt hypade hiphop-rapgruppen The Fugees.
Exakt. Och stod väldigt väl på egna ben.
Ja. Så jag vet att jag någonstans bland alla bananlådor har den här på CD. Men jag kan verkligen inte minnas. Jag minns den inte.
Jag kan med handen på hjärtat säga att jag har aldrig lyssnat på en hel Lauryn Hill-skiva.
Nej.
Jag har bara hört uttryckta låtar.
Ja,
hits, helt enkelt. Aldrig liksom en hel skivupplevelse från start till mål. Så det blir väldigt spännande.
Ja, det här ska bli väldigt intressant tycker jag. Så nästa skivcirkel, följ med oss. Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill.
Passa på att lyssna på plattan ni också så ni vet vad vi kommer prata om.
Ja, precis. Så ni sitter där och lyssnar och bara skakar på huvudet. Nej,
nu blev det skämskudden.
Nu är, ja, undrar om det är några som har skämskuddar när de lyssnar på oss.
Garanterat.
De borde ha.
Jag skulle ha det.
Det vore mäktigt att sälja som merch, skämskuddar. Musikrådet skämskuddar.
Ja. Och en pruttkudde. Hade
och
varit
en pruttkudde. Faktiskt. Ja. Nej, men det var trevligt.
Det var väldigt trevligt. Och i tid och allting sådär.
Ja. Det var fint. Hörni. Tack så jättemycket för att ni lyssnar.
Tack.
Fortsätt höra av er såklart till oss på diverse sociala medier och kanaler som Micke Mjörnberg kan allt om.
Ja, TikTok är ju du stins för så att säga.
Ja,
det. Finns det väl något X-konto, något Facebook-konto och något ja, men Instagram, för där la jag ut något i helgen.
Ja, herregud, den bossar ju du över.
Spelningen, så att det kan jag.
Kan du? Instagram-chefen Mjörnberg står det på ditt visitkort.
En post per år. Kungligt.
Ja, men ändå. Det är ju bättre än ingenting. Just det, hörni, gå in på drevet.se och kolla på våran topp 100-lista som nu ligger ute.
Ja, ni har jobbat snabbt måste jag säga.
Det har hänt grejer ska jag be för att tala om. Vilka låtar var egentligen bäst 2024? Kommer du ihåg den? Nej, det gör du säkert inte.
Jag glömde att 2024 existerade.
Jag minns inte 2024. Gå då in och kolla på Drevets topplista. Mm. När ni är direkt efter ni har lyssnat på Musikrådet. Som sagt, hör av er till oss. Lyssna på The Miseducation of Lauryn Hill till nästa gång.
Har ni händerna läxa? Också.
Tvätta händerna, blås ut ljusen. Det är fortfarande lite så här värmeljus tid på året skulle jag vilja säga.
Det är det verkligen.
Det är det verkligen. Och framförallt, fortsätt sprid Musikrådet gospel. Till nästa gång vi hörs, tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej!